Kalle. Bara en sån där observation som man gör ibland. Det var så fint att höra de här orden och så höra alla röster som kommer bakifrån. Det här är en sån fenomenal gåva. Tänk att höra så många röster sjunga de orden. Fenomenalt. Jag skulle vilja bjuda in dig och följa med mig in i en bön till att börja med, och den kommer vi också att avsluta med. Den, om inte sammanfattar, så håller i alla fall ihop det som den här texten vi ska läsa idag vill säga. Och alldeles säkert också det jag vill försöka säga. Så om du vill följa mig in i den bönen så kan du få sluta dina ögon. Den är kort. Den upprepar en del av det vi har sagt. Men vi börjar i den. Så vi ber. Gud, du älskar mig av hela ditt hjärta. Gud, du älskar mig av hela ditt hjärta. Lär mig att ta emot dig. Lär mig att älska dig. Lär mig att älska den värld och den vardag jag lever i. Gud, du älskar mig av hela ditt hjärta. Lär mig att ta emot det. Amen. Vi är i kyrkoåret och vandrar. Och i den här predikoserien så är dagens rubrik och rubriken i kyrkoåret att växa i tro. Jag tänker att den här bönen vi bad och att växa i tro, de har mycket med varandra att göra. Vi läser dagens text som är från första Johannesbrevet från kapitel 4, vers 10-16. Den kommer givetvis att projiceras, men vill ni sitta med en bibel? Jag ser att det ligger några nya testamenten, så gör det. Vi läser. Detta är kärleken. Inte att vi har älskat Gud, utan att han har älskat oss och sänt sin son som försoningsoffer för våra synder. Mina kära, om Gud har älskat oss så, måste också vi älska varandra. Ingen har någonsin sett Gud, men om vi älskar varandra är Gud alltid i oss. Och hans kärlek har nått sin fullhet i oss. Han har gett oss sin ande. Och därför vet vi att vi förblir i honom och han i oss. Vi har sett och kan vittna om att fadern har sänt sin son att rädda världen. Om någon bekänner att Jesus är Guds son, förblir Gud i honom och han i Gud. Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss. Och tror på den. Gud är kärlek, och den som förblir i kärleken förblir i Gud och Gud i honom. Att växa i tro, som är den här söndagens rubrik, det är att ge hela sitt hjärta, att ge hela sin själ, hela sin tanke och all sin energi till att leva i Johannes verklighetsbeskrivning som vi just hörde. Det vill säga att Gud lever i oss. Att vi lever, om vi verkligen lever, så lever vi i Gud. Och att det där alltid är mer sant, och att det alltid är mer verkligt än någonting annat. Att verkligen se det och leva sig in i det tar såklart tid, och det tar även in tillvarons mörka stråk, eftersom kärleken till sist är korsmärkt. Det är ju det Johannes försöker säga här. Det här är ett brev, och inte minst det här avsnittet som vi fortsätter längre än så här. som alltid har slagit an någonting i mig, och med alltid menar jag sedan dess att jag började plocka upp en bibeltext och läsa den eller hörde dem läsas. De har alltid slagit an någonting i mig. Det har skapat en identifikation. Det har satt mig i rörelse i liksom tanke och kropp. Om jag lever så lever jag ju i Gud och Gud lever i mig. Det är en ofattbar tanke och därför har den satt mig i rörelse. Det betyder ju inte att jag kommer att kunna förklara det. Det är inte därför jag predikar. Det betyder inte att jag kan ge dig eller oss en metod att applicera det Johannes talar om på. Men det betyder i alla fall att jag vill förstå vad Johannes är ute efter och att jag längtar efter det, eller längtar efter den som han pratar och predikar om. Jag hoppas att den viljan i alla fall och den längtan också är din. Att växa i tro. Vi börjar med lite sådär bakgrund. Vi är alltså i första Johannesbrevet här. Det finns tre bevarade i Nya Testamentet. Det här är det längsta av dem och det är inte särskilt långt. Hela det här brevet är en poetisk predikan. Det här är Johannes som förkunnar kring vad som är kyrkans absoluta centrum och grundsten. Johannes skriver också i något slags praktiskt hänseende in i en konflikt, åtminstone en konflikt. Och det verkar som vanligt ha något med maktmissbruk att göra. Den här konflikten adresserar han mer direkt i de där följande två korta breven som är mer personliga. Men först ska centrum ringas in, därför utan ett tydligt centrum så blir all kritik Johannes kan rikta i de andra breven, all vägledning han kan liksom uppoffra, all konfliktlösning han kan hjälpa till eller uppmuntra till, ja, den blir grundlös. Det blir saker att göra, men de kommer inte åt vad som verkligen är viktigt. Och Johannes vittnar i sitt brev, och vittnar är rätt ord, för det här är en predikan. Han vittnar om centrum, om Gud, på många sätt som han har gjort tidigare. Om ni läser Johannes evangeliet och vi utgår från att det är samma författare. I det här brevet har han redan talat om centrum, om Gud som ljus, som kontrast mot mörker. Och det kommer han att lyfta in i de här konflikterna också. Han har talat om Gud som sanning. Och nu ägnar han ett stort avsnitt åt att tala och använda språket som är kärlek. Och de där bilderna, ja, de syftar ju såklart till Jesus Kristus. Det är klart att de gör det. Jesu liv, hans död och hans uppståndelse berättar kärleken. Lever den, omfamnar den, visar den precis som det visar ljuset, visar sanningen. Det är den Jesus som Johannes själv har vandrat med som han berättar om. Det är den Jesus som gjort det tydligt att, för att då citera igen det Johannes skriver, att detta är kärleken. Inte att vi har älskat Gud, utan att han har älskat oss. Och därför liksom in i den här konflikten i maktmissbruket så menar Johannes motvis att därför kan vi älska varandra. Alltså söka försoning, gå till rätta med de här begären till kontroll och makt som verkar plåga den här församlingen. Och Johannes skriver då, mina kära, om Gud har älskat oss så måste också vi älska varandra. Och kärlek ser ut som någonting. Lite längre fram skriver han, om någon säger jag älskar Gud men hatar sin broder, då ljuger han. Man lägger upp bollen för de följande breven. Så Johannes kommer inte med någon ny information alls. Han bygger istället hela brevet till den här predikan på att betona och förstärka avgörande poänger han själv har gjort i sitt evangelium. Och framförallt såklart poänger som Jesus själv har gjort. inte minst i sitt avslutande sammanfattande tal till lärjungarna. Det tar ju upp 5 kapitel i slutet av Johannes evangeliet. Jesus sätter sig ner, han äter med lärjungarna. Han tvättar deras fötter och så sammanfattar han hela sitt liv med dem. Det jag har gjort, det jag har sagt, det är det här det handlar om. Det är det Johannes bygger allting på. Och hur sammanfattar då Jesus själv kärleken? Själva innehållet i att växa i tro. Ja, bland annat gör han så här. Jesus säger, jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon är kvar i mig och jag i honom bär han rik frukt. Utan mig kan ni ingenting göra. Mitt bud är detta, att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Så hoppar vi en bit. Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut i världen och bära frukt. Frukt som består. Och då ska Fadern ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. Detta befaller jag er, att ni ska älska varandra. Så Jesus vill liksom knåda in här i slutet av hans liv att deras karaktär, vår karaktär, deras person, deras hjärta ska formas efter honom. Eller med andra ord då, bära frukt som består. Likt grenar i en vinstock. Det Jesus säger om kärleken och att förbli i den och förbli i honom beskriver, utan att göra det här till ett bibelstudium med Johannes evangeliet, en helt avgörande relation, en organisk, en sammanvävd, ömsesidig, avhängig relation till Gud, till Kristus, från början till slut och därför också till varandra. Och utan den relationen, kallar den Jesus efterföljelsen, så är det inte möjligt. Det är det Johannes är ute efter. Det är inte möjligt att till exempel då, gå till rätta med begär till kontroll och makt. Eller att i någon slags bredare mening utmana syndens skapade och fejkade avstånd mellan oss. Kärlek blir alltså inte möjlig. Och allt det här vill Johannes betona och förstärka. Jag säger det på ett annat sätt, kanske det är mer konkret. Att växa i tro, alltså dagens rubrik då, det är helt enkelt att dag för dag växa i den där kärleken som söker och som ser enhet, som längtar efter den. En grundläggande samhörighet till världen, till grannen och till sist till Gud. Det är Jesu väg. Det är kärleken. Att inte växa i den kärleken, det är att krympa i tro. Att bli mindre än vad vi kan vara. Att bli snålare, oginare, bittrare, argare. Och därför i praktiken överge Jesu väg. Om någon säger jag älskar Gud men hatar sin broder, då ljuger han, skriver Johannes senare. Så långt Johannesbrevet. Men för livets bearbetning av det här då, så måste vi, precis som Johannes gör, ständigt umgås med en fråga. Vem och hurdan är då Gud? Det är den viktigaste frågan. För att bearbeta det här så måste vi ständigt umgås med frågan, vem och hurdan är då Gud? Därför att vår gudsbild, alltså vår faktiska, ofta omedvetna, kanske outtalade förståelse av en Gud är, det kommer att forma oss, det kommer att forma vår världsbild, det vill säga vilka vi blir, hur vi möter världen och därför också på något sätt hurdan världen vi möter blir. Vad gör vi med den? Den gud eller de gudar vi i praktiken litar på bestämmer vårt öde och vår väg. Eller tänk så här, allt det vi tror på i kyrkan till exempel. Alla dogmer, allt det som är våra ramar och sådär. Det har som ett enda mål, en enda avsikt att rikta oss mot detta. Vem är Gud? Och Johannes verkar säga, Gud är den som håller ihop allt. Det är i Gud allt hänger ihop. Det finns ett ord för det på tre bokstäver som vi använder ofta i kyrkan, och det är nåd. Gud är alltings liksom grund, mönster. Om vi ska koka ner någonting till någonting så är det det. Det är därför kyrkan talar om treenigheten. Det är inte för att vara smart med matematik och få ihop 1 till 3 och 3 till 1 och allt det där. För om flödet av kärlek, av generös och gästfri relation, av ständigt självuttummande och givande mellan fadern, sonen och anden är mönstret för allting, då finns det inget annat sätt att se på världen än som en generös och förlåtande relation. Oavsett, ska vi då säga, vad vi gör för att trassla till det. För det gör vi ju. En annan predikan. Men det betyder att marken som vi står på är helig. Grannen, även fienden och meningsmotståndaren är helig. Den som säger jag älskar Gud men hatar sin broder ljuger. Då blir frågan, om Gud är sån, vilka blir vi? Vilka blir vi om vi låter oss älskas av Gud utan våra ursäkter, utan vårt urskuldande, utan vår flykt eller vårt försök att vara duktiga? Och det betonas av Johannes, och han betonar det enkelt och konkret när han försöker slå fast centrum här. Han skriver så här, Gud är kärlek. Och den som förblir i kärleken förblir i Gud och Gud i honom. Att växa i tro, alltså att verkligen bli till som människa, det är som jag sa innan, att ge hela sitt hjärta, all sin tanke, hela sin själ, all sin energi till att formas av det Johannes beskriver här. Att Gud lever i oss och vi lever, om vi verkligen lever, så lever vi i Gud. Julian av Norwich, hon skrev det på det här viset, och det här citatet har jag använt förut. Jag tycker det är fantastiskt. Se bilden framför er. Vi är inbäddade i fadern och vi är insvepta i sonen och vi är inbäddade i den heliga ande, och fadern är inbäddad i oss och den heliga ande är inbäddad i oss. Vår själ vilar i Gud, dess sanna frid. Så skrev hon, mystiken från östra England. Vi och allt som existerar är inbjudna att leva fullt ut på kärlekens insida. Så de där bilderna är fantastiska. Man är insvept, inlindade som ett litet spädbarn i en filt. Det finns inget mysigare i världen. Vi och allt som existerar är inbjudna att leva fullt ut på denna kärlekens insida. Där frågan då blir ungefär som bönen vi snart kommer att avsluta med igen. Vill du låta dig älskas av Kristus? Jag ställer den igen. Vill du låta dig älskas av Kristus? Vill du låta dig älskas av Kristus utan omsvep, utan dina ursäkter, utan att urskulda dig? Någonstans i hur vi svarar på den frågan ligger hemligheten i att kunna älska andra, i att växa i tro. Och nu börjar vi kanske också att ana, det har du säkert redan gjort, att den kärleken vi talar om här då, det har liksom mindre med varma känslor eller den där upplevelsen av att någon eller några verkar passa min personlighet och intressen rätt så bra. Vilket ofta misstas för kärlek. Det Johannes påminner oss om är att kärleken som har sin hemvist i Jesus Kristus, den är något annat. Kärlek är i kristen tro att lita till den korsfäste Kristus. I kristen tro betyder allt i kärlek till sist, om den kokas ner till sin essens, kors. Det finns en kostnad. Det finns många ord för det där. Det finns en kamp. Kanske finns det ett lidande som omfattas av kärleken. Kärlek är ingenting i sig själv innan Kristus, som att kärlek var något så här stort och fluffigt där ute, av vilket Jesus var den absolut bästa, det bästa uttrycket. Nej, det är inte så. Det är inte så att kärlek är Gud, utan Gud är kärlek. Det är inte bara att byta plats på ordet där. Det är en kolossal skillnad. Det är därför Johannes skriver: detta är kärleken, inte att vi har älskat Gud, utan att han har älskat oss och sänt sin son som försoningsoffer för våra synder. Gud vet att det kostar på att verkligen älska. Vi behöver ha med oss den där kostnadsberäkningen också i alla relationer, därför till den andra som inte är jag. Den som är annorlunda än jag. Till den andra som är grannen, kanske det meningsmotståndaren, den vi inte förstår, fienden. Men även de som vi tänker står oss närmast. Va? Vår familj, våra kollegor, våra vänner. Kärleken är full av lidelse, passion och lidande på det viset. Därför att den andra är alltid den andra, och det är svårt. Kärlek är på det viset det som Iris Murdoch lite humoristiskt men väldigt träffsäkert beskriver som den extremt jobbiga insikten att något annat än en själv är verkligt. Alltså, ta inte det som en slags tankegrej. Bara insikten att förstå att något annat än mina egna önskningar, begär, mina förhoppningar, mitt sätt att föra mig i tillvaron är verkligt. Det är tufft. Och att komma... som får fatt i det, det är att börja lära sig att älska. För det är där som kallelsen att älska varandra som Gud har älskat oss, det Johannes talar om, blir verklig. Det är vardagens konfliktfyllda och komplicerade tillvaro tillsammans med andra som vi gnuggar axlar med. Det är där, inte i någon slags fluffig idealvärld, som vi växer i tro. Det är där, för att återvända då till sist, där jag startade, som du ger hela ditt hjärta, hela din själ, all din tanke och din energi till att leva i Johannes verklighetsbeskrivning. Att Gud lever i oss. Att vi lever i Gud. Och att det alltid är mer sant och verkligt än något annat. Vi ber igen. Gud, du älskar mig av hela ditt hjärta. Du som har skapat universum och kommer att sammanfatta historien. Du älskar mig av hela ditt hjärta. Lär mig att ta emot det. Lär mig älska dig. Så att jag kan älska den värld och vardag jag lever i. Amen.